lyssnar nu till Radio Malmbäck med Karl-Erik Andersson. Programmet sänds över Höglandets närradio 103,9 MHz radio B5.
God morgon eller god kväll brukar jag alltid säga när jag inleder det här programmet. Ni kanske hör att det är Karl-Erik Andersson som på Malmbäcksradion ska underhålla er en timme framåt. Vi har kommit fram i maj månad. Vi är i våren och det känns skönt. Det har väl varit lite kallt si och så i den här våren, men det känns ändå som att våren och sommaren kommer så småningom. Och det är väl skönt det, att efter vinter och mörker att vi nu får se en, och uppleva en ljusare årstid. Det tycker vi nog alla. När jag tänker tillbaka på maj och juni från mitt eget liv och erfarenhet, så var ju, tycker jag, maj och juni bland annat studentsångernas tid. Och därför så tänkte jag börja med en studentsång som jag tror är känd av de flesta. Inte den allra vanligaste, men jag tror den näst vanligaste. Varsågoda.
O gamla klang och jubeltid.
O gamla klang och jubeltid, ditt minne skall förbliva. O än åt livets bistra strid, ett rosigt skimmer giva. Snart tystnar allt vårt dyra skämt, vår sång blir skum, vårt glam förstämt. O Jerum, 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 o Quaem, o Tassio, Rerum. Var är o det som kunde allt, blott ej sin ära svika, som vore män av äkta halt och världens herrar lika. Det drog bort från vin och sång till vardagslivets språk och tvång. Och Jerum, 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 o Quaem, o Tassio, Rerum. Den ene vetenskap och vett i niskolares mänger, den andre i sitt andlets svett på paragrafer dränger. En plåstrar själens offerskrav, en lappar hop dess trasiga fodral. O Jerum, 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 o Quaem, o Tassio, Rerum. Men hjärtat i en sann student kan ingen tid förfrysa. Den glädje eld som där han tänt, hans hela liv ska lysa. Det gamla skalet brustigt har, men kärnan finnes frist och kvar. Och var han än må mista, det skall dock aldrig brista. Så sluten bröder fast vår krets, till glädjens värn och ära. Trots allt vi tryggt och väl till freds, vår vän ska trohet svära. Lyft bägaren högt och flinga vän, det gamla gudar leva än. Bland skålar och pokaler, bland skålar och pokaler.
Ja, livet är knepigt, tycker jag, på många sätt när vi tittar på det. Det som händer i världen, det som händer i Iran, det som händer i USA, det som händer i Ryssland, det som händer i Ukraina, det som händer i Europa. Världen är inte riktigt densamma. Tidigare hade vi en viss ordning uppbyggd. Man tänker på från det kalla kriget, så hade vi ju en ordning som var att vi hade ju Sovjetunionen och Sovjetblocket i öster, som vi var ständigt rädda för. Och sen hade vi i väster NATO och västra Europa, så småningom Europeiska unionen, och vi hade hela tiden USA på andra sidan Atlanten. Det var våra ankar. Och vi hade byggt upp ett antal institutioner internationellt som försöker att döma i olika konflikter, stadga fred. Och tidigt så hade vi ett FN som ingrep, vi kommer alla ihåg, och svenska generalsekreterare i FN, Dag Hammarskjöld. Men som så sorgligt dog en flygolycka över Kongo. Jag kanske, han blev mördad. Det fanns ju aldrig bevisat, men många misstänker det, att han hade upprättat intressen. Men då försökte man skapa fred. Man skickade FN-soldater. Det gör man ju fortfarande i viss mån. Men inte på det sättet som på den tiden. Vi hade FN-soldater som stadgade fred på Cypern. Vi hade det i Gaza för att se till att upprätta fred mellan Israel och Egypten. Och vi hade FN-trupper i Kongo. Och det var där Hammarskjöld gick bort. Och vi har haft det på många andra håll i världen. Men FN har förlorat lite grann sin roll. Nu är det ett antal stora nationer som försöker att ta för sig. USA till exempel under president Trump. Vi har Ryssland med Putin. Vi har Kina. Vi har andra länder. Och de tycks vara och agera på det politiska området mera egenmäktigt. Och som jag säger, orättfärdigt. I det läget så har ju också en intressant företeelse uppenbarat sig, nämligen att vi fick en ny påve. Och den nya påven tycker jag hedrar också genom att han lägger sig faktiskt lite grann i politiken. Det säger han att han inte gör, men han säger ju under det att det som stadgas i Bibeln eller som Bibeln uttalar eller vår tro uttalar, det påverkar politiken. Det måste påverka politiken. Och är det på det sättet att, att det är någonting som är fel, då tittar vi på det, säger påven. Och det har ju blivit kritiserad av den amerikanska presidenten. Och det har väl inte stadgat sig riktigt den här, men klart är att man kan se på vår tro i ett internationellt perspektiv på två olika sätt. Det ena är att vi är en religion som består av alla möjliga människor. Men vi står under direkt Guds beskydd och vi är underordnade honom. Men vi är inte underordnade världsliga presidenter eller världsliga kungar eller något sånt. Utan det är någonting annat. Och det är klart, om det händer till exempel att någon här försöker att överskrida de här sakerna. Så hade vi ju i Danmark under andra världskriget. Tyskland har ju ockuperat Danmark, som alla vet, inget nytt. Men det som hände då, det var ju att en präst som heter Kai Munk under en predikan kom att klaga tyskarna för brott, eller nazisterna för brott. De ville föra bort judarna från Danmark och föra dem till, som vi då visste, men till dödsläger. Kai Munk, han predikade mot detta på sin predikstol, men det dröjde inte med någon dag så dök hemliga polisen upp, Gestapo, till Tyskland och förde bort honom. Men de kom inte längre än bortanför gödselstacken. Där blev Kai Munk skjuten bakifrån. Han dog. Och han dog för sin saks skull. Men han sa det att man kan inte vara tyst när den heliga ande anmanar en att säga saker och ting. Och jag tror att det gäller det kristna också idag. Om man orättfärdigt för vårt, eller vi tycker att utvisningar, tonårsutvisningar och annat som hör till denna politiken är orättfärdigt, så är det vår skyldighet att protestera mot detta. Är vi som enskilda människor, som pastor i en frikyrka eller som präst i de svenska kyrkan. Det är helt klart och viktigt för mig att kyrkan har den självständiga rollen. Självständiga rollen i förhållande till politiken. Då blir ju kyrkan också en garant, inte bara för vår tro utan också för frihet och demokrati. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det att frikyrkorna i Sverige då och även Svenska kyrkan då är ju saker som är uppbyggda av folk nerifrån och upp. Och om vi är missnöjda med någonting respektive den kyrka så är det ju upp till oss själva att se till att vi reagerar och talar för vår sak och agerar på det sättet som gör att vi ska följa den heliga skriften. Det är viktigt detta, att följa detta. Noel, det var inte det som jag egentligen tänkte tala om, men det var ju det att Joel Halldorf, professor i religionsvetenskap, har skrivit en bok nu som jag kan rekommendera som heter Makten och det heliga. Och där han då tar upp det där med hur politiken missbrukar vår kristna tro. Putin gör det definitivt. Han håller sig som chef för den ortodoxa kyrkan i Ryssland och får alltså den ortodoxa kyrkan i Ryssland att agera för sin sak, för det ryska väldet, det ryska imperiets återuppbyggelse. På samma sätt som det har skett vissa som gör den markeringen i USA, ställer upp för Trump, och Trump säger sig vara Guds företrädare på jorden. Allt det där är ju blaj eller fel. Ingen är Guds ställföreträdare på jorden. Gud finns här, Jesus finns här bland oss. Och lite grann tycker jag, jag måste säga det, att det påven har opponerat sig mot och sagt ifrån och inte viker ifrån. Det tycker jag vi andra kristna också i stort sett ställer upp på. Jag kan inte se någon skillnad i detta. Och det blir lite det som var under medeltiden, att kyrkan då på medeltiden, alltså jag pratar om 1000-talet, 1100-talet och så vidare, var självständig, var den romerska kyrkan i Europa självständig, och den stred mot påven i det tysk-romerska riket. Ibland försökte påven att styra över påven och ibland påven över kejsaren. Men detta kallas för investiturstriden. Det gick så långt att en påve bannlyste en av kejsarna. Så kejsaren, för att han skulle kunna vara kvar, fick gå till fots till Canossa för att be påven om förlåtelse. Inte påven om förlåtelse, utan Gud om förlåtelse för sina överträdelser. Det är värt att observera och fundera över detta. Men jag tror just det att kristendomen framöver kommer att spela en avgörande roll tillsammans med andra samfund. En avgörande roll i politiken. Det hade varit otänkbart på för 50 år sedan eller för bara för 25 år sedan. Då var det ju tabu för politiker att överhuvudtaget hänvisa till Bibeln eller hänvisa till vår kristna tro. Nu börjar den plötsligt att heta till och tron är på väg tillbaka på ett eller annat sätt in i det. Vi har ju det med ungdomsväckelserna som sker. Fler unga kommer till kyrkorna, inte minst i Svenska kyrkan har jag hört. Det där är ett tecken i tiden som gör att det här så kallade postsekulära samhället. Vi hade tidigare ett sekulärt samhälle, det var helt fristående från tro och annat. Vi skulle ta bort morgonbön och vi skulle ta bort allting vad gäller tro. Nu har vi ju inte återinfört det ännu, men frågan är om det inte kommer tillbaka. Om inte vår tro kommer att vandra tillbaka in i skolan, in i den svenska förvaltningen, statsförvaltningen, in i den europeiska förvaltningen. Att det kommer få en helt annan betydelse och helt annan roll än vad vi någonsin tidigare haft. Det är den ena trenden jag ser framöver i tiden som är positiv. Därför att folk vill ha, inte bara ha krig, de vill ha frid och fred. Och ömsesidig förståelse mellan folken. Och vår tro går ut på att vi ska tro och vi ska låta den heliga ande ge frukt och avkastning i oss som människor. Det där ska jag komma tillbaka till. Men det andra ska jag komma tillbaka till. Europa på något sätt är ju lite grann övergivet. Trump släpper liksom på något sätt kontakter med Europa, drar tillbaka soldater. kanske inte alla nu, men det kommer förr eller senare. Det verkar så som USA vill, åtminstone om Trump-regimen och hans anhängare sitter kvar vid makten, då kommer USA att fjärma sig från Europa. Kanske däremot är det märkligare kommer att inte därför att Kanada istället att närma sig till USA kommer att närma sig till Europa. Till exempel så på en konferens som hölls i Armenien inom NATO, ja, det deltog bland annat Kanada, men inte USA. Alltså det där är intressant att se framöver i tiden. Vad kommer att utluta det där? Men de viktiga punkterna i det här tror jag är att vi enar Europa till en federativ stat. Ett Europas förenta stater. Det där har utropats av många under årens lopp. En av dem som heter Fritz Thyssen var en tysk storkapitalist, bruksägare, eller inte, ja, ägare inom stålindustrin, en stålmagnat kan man säga. Han var ju på 1920-talet en stor anhängare av Adolf Hitler. Och även i början på 30-talet. Han gav nazisterna stora penningsummor för att de skulle kunna agera och verka. Men han ångrade sig. Och han ångrade sig så mycket så att han flyttade från Tyskland till Frankrike. Men och sen flyttade han till Schweiz där han bodde. Men då råkade han bege sig till in i Tyskland efter det, eller in i Frankrike efter det att 1940 som tyskarna hade besatt Frankrike. Då blev han arresterad och satt i fängelse. Ja, den där tysken, för att han ångrade sig, skrev en bok. Jag betalade Hitler. Och i den boken så skriver han det mycket om sin ånger och hur farligt det var med nazismen. Han varnade för den. Men han slapp inte ifrån, eftersom han hade finansierat nazistpartiet så mycket, så dömdes han. Jag tror inte det var till fängelse, utan han dömdes till kraftfulla böter för sin misstag. Hur som helst, det som står i hans bok är bland annat är att han tror på ett Europas förenta stater. Och det skrev han 1940, alltså som ett alternativ till det tyskarna hade på med att försöka erövra Europa. Churchill 1946, när han såg det framväxande kommunistblocket i Östeuropa. Alltså Ryssland hade ju utvidgats över Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, alltihop det där blev kommuniststater. Då i det sammanhanget så utropade Churchill vid en konferens i Europa att vi måste bilda ett förenta staterna för Europa. Sen började det här med EG, Europeiska unionen, eller egentligen faktiskt kol- och stålunionen. Bara några stycken stater som samarbetade i centrala Europa kring kol- och stålproduktionen. Och det blev också ett samarbete kring atomproduktionen eller kärnkraften. Och det blev en del andra samarbete. Så småningom slogs det där samman till Europeiska gemenskapen med säte i Bryssel. Och så småningom så utvecklades detta till Europeiska unionen. Och sen har ju den växt ut. Nu är det ju dags att, eftersom detta inte är någon federation utan snarare en konfederation. Alltså den lös förening. Det finns mycket veton och sånt som gör att den gemensamma makten finns inte i EU på samma sätt som vi. Det skulle finnas om vi vore en federation. Men som läget är nu så tror jag, och inför spelet som blir framöver tiden med Kina, det, som vi måste samverka med eller handla med USA, det är viktigt, och andra delar av världen, så tror jag att ett samordnat Europa är det vi behöver ha framöver nu. Ett gemensamt Förenta staterna för Europa. Jag har under alla år alltid varit så kallad federalist, tror på detta. Men det har ju gått lite som upp och ner, och tiden börjar nu bli mogen för europeisk federation. Europas Förenta stater. Jag tror på det. Jag tror på det, att det är bra för. Och det är också bra för kristens synpunkt. Det får ett kristet, ett i huvudsak kristet i Europa. Självklart kommer vi att tolerera och jobba ihop med muslimerna när det behövs. Men i huvudsak så ska vi bygga på den europeiska traditionen. Och jag hoppas att det nu är på väg. Och det är det ju på så många olika sätt. Vi får se nu. Det finns ju alltid hinder som stöter på hela tiden. Och någon som trilskas och någon som ska. Men det är inte tid för det nu. Enade vi stå och söndrade vi falla. Låt oss lyssna på en tysk marschsång som heter Erika. Ja, sen har vi ju det här med energin som är den stora och som är en följd av de stora konflikterna som ni vet där borta i Iran och även i konflikten med Ryssland. Att Europa är så beroende av import av olja och gas. Och det får svåra konsekvenser för ekonomin. Och framförallt så måste Europa göra sig fri från gasberoendet. Och bygga energisystemen på annat. Kanske mer kärnkraft. Men, och det kommer det att bli självklart. Men det kommer inte att vara den stora. Utan den stora är nog uppbyggandet av den återvinningsbara eller förnyelsebara energin. I form av vindkraft, solkraft och även biokraft i form av kraftvärme. Där vi eldar med ved och liknande saker. Så det kommer att bli. Men det jag tänkte liksom skulle också en viktig punkt i det här. För att det ska fungera detta helt annan. För nu är det allting uppbyggt på att det ska finnas ett centralt system. Det finns ett centralt nät där alla är uppkopplade. Och på det där nätet så skulle det ju kunna tänka sig att det sker sabotage i krigstillfällen eller konflikttillfällen som gör att hela systemet låser sig. Vi kanske måste börja bygga så att säga, våra system istället uppifrån och ner, så måste vi börja se energiproduktionen nerifrån och upp. Det blir lite grann en återgång till som det var en gång i tiden. Det fanns en tid då man hade, som ni vet, lokala vattenkraftverk. Man dämde upp för kvarnar och även produktion av el vid åar och floder i Sverige. Inte minst i Småland. Det vet ni alla hur många kvarnar det fanns i Småland förr i tiden. Något liknande kommer att återstå. Det låter lite död, kanske låter lite fantastiskt, men jag tror det är en fantastisk idé. Detta nämligen att lokala energikällor samverkar i energigemenskaper. Inte minst byggd på solenergi, men även en del på bioenergi, eldning av ved eller energirödor. Jag tror att det kommer att vara så. Byar skulle kunna själv bli självförsörjande igen på el och inte vara beroende av försörjning utifrån. Och delar, stadsdelar och andra skulle likadant kunna vara på det sättet. Det finns säkert en samverkansoptimalitet också. Alltså att grunden är att man är till basen självförsörjande för basenergi. Och sen så för att få de här stora tillskotten för stora kraftfulla industrier och anläggningar, datahallar och liknande som kräver otroligt mycket elektricitet, ja då kan man så att säga sätta på linjen så att säga och dela. Men alltså att man, filosofin är att man börjar från botten och bygger uppåt, och att man från botten börjar se hur långt kan jag själv försörja mig på energi med det jag har och vill ha i mitt område. Det tror jag skulle ge en helt annan inriktning på energiförsörjningen framöver. Och jag hoppas jag har försökt förklara mig vad det här innebär. För det skulle ju innebära att kanske till exempel att Malmbäck vore helt självförsörjande på energi. Det låter ju otroligt, men man får ju utnyttja solkraft, vindkraft och man får utnyttja skogsavfall, en del skogsavfall som inte kan förädlas till byggmaterial, och kanske ett eller annat vattenkraftverk kan också använda sina bitar. Då skulle man försörja sig i basen på detta område, och då skulle man inte behöva vara rädd för om strömmen bryts här uppe i Mellansverige i krigstillfällen eller att man skulle stå på egna ben. Det där är viktigt. Jag tror att vi kan få det på det sättet om vi vill. Och nu tror jag vi ska lyssna på en ABBA-låt som ni tror alla känner igen.
Almost made me cry. and gray Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend.
Ja, en del i det här med energin, det är ju bilen. Och bilen, det, jag måste erkänna, vi är alla beroende av bilen. Och ett önskeläge med hänsyn till den teknologi som finns idag är ju en, att vi skulle kunna ha elbilar allihopa. Vi har, tycker jag, inte i länderna i Europa och förberett oss riktigt för det där att vi har hängt kvar i bensin och diesel. Och trott att det är det enda som fungerar. Och därför så är ju så att säga elbilarna som nu har funnits, de är dyra. Och för att de ska få spridning bland vanligt folk så krävs det en del subventioner och politik som underlättar då för de som inte har lika välfyllda plånböcker. Så det måste man göra till Europa och i Sverige, se till att folk är allmänhet kan köpa elbilar genom kanske bonusar, genom kanske kundvänliga krediter som man skulle kunna erbjuda från statens sida för att underlätta den här övergången till elbilar. Och det man skulle gjort, vilket jag tror nu är för sent, det är att man skulle starta projekt för en folkelbil. Jag kommer att tänka på det. Inte för att jag har några sympatier för den typen av idéer eller ideologisk riktning. Men på 1930-talet i Tyskland så bestämde ju sig nazisterna för att de skulle se till att alla skulle ha en bil. Och då startade man ju Volkswagen-fabriken. Nu var det ju bara det att den här Volkswagen-fabriken, den kom ju inte att bli några folkbilar att tala om, utan det blev ju militära fordon. Men när kriget var över och man byggde upp Volkswagen igen, då var ju världen öppen för en stor expansion av billiga småbilar, bland annat Volkswagen. På alltså slutet av 40-talet och början av under 50-talet så fick ju varje arbetare nästan möjligheten att åtminstone skaffa sig en Volkswagen om man inte hade råd att skaffa sig en Volvo PV eller en så småningom en Saab. Tvåtakt. Men små billiga bilar som det var, fast många andra märken åker säga det. Men det var ju det Opel Rekord till exempel, eller DKV. Det fanns många, men det fanns alltså en folkbil, en på något sätt en medveten eller omedveten politik, så alla skaffade sig bil. Man hade byggt vägar i Tyskland, man hade byggt vägar, autobahn före kriget. När kriget var över så kunde ju dessa återigen börja användas, rensas upp, och överallt i världen hade det byggts motorvägar. Så också i USA. Och så började det byggas lite smått i Sverige, men vi har ju lite grann vilket vi, jag känner i historien, att vi har lite grann släpat efter på den här bilvägsbyggandet. Vi är fortfarande kvar i att måste göra anordna vägar som, och som framöjliggör en bra biltrafik. Så det är en viktig bit, men här kunde vi så att säga vi tappade tydligen under några år för 30-40 år sedan chansen som har varit att vi kanske kunde ha haft alla en elbil idag på detta årtionde 2020-talet. Nu tror jag det kommer ändå, det blir nödvändigt. Man kommer att inse att det enda riktiga är att köra bilar, lastbilar och arbetsfordon med el. Något annat finns inte att motivera. Vi kan väl inte med någon säkerhet eller trygghet kunna fortsätta med import av olja, produkter från Ryssland eller från Iran eller från andra delar av världen. Det kommer att vara av en ren självförsvarssynpunkt så kommer elbilarna att slå igenom. Vi tänker nog gå vidare, så tänkte jag låta er lyssna på en melodi. Den har kanske körts några gånger tidigare, men jag tycker den är så livgivande, av Mikael Wiehe och då är tillsammans med Hoola Bandoola Band som spelar Jag vill leva tills jag dör. Vi lyssnar på den.
Jag tänker inte coola vippen. Jag tänker inte lämna in. Jag tänker inte ta ner skylten. Yeah. minns den dag jag ger upp andan. Ska jag förbli vid frisk humör? Några kanske hoppas på något annat, men jag tänker leva tills jag dör.
En kort grej som jag nu skulle prata om, det är själv att engagerad i HT Västerås det sista året, eller ett och ett halvt år kanske, det är nästan två år nu, det är i LP-verksamheten. Jag tror att alla vet vad LP är, alltså det är ju en verksamhet som Pingstkyrkorna, eller knuten till Pingstkyrkorna, som Levi Petrus instiftade en gång i tiden för att hjälpa det som är missbruksproblem eller sociala problem eller med andra så här relationsproblem, att komma med i församlingslivet men också att komma in i samhället och få en ny mening och en ny inriktning. Alltså individer som tack vare tron, jag menar att han får en tro, får börja verka i en församling och också återfå sin förmåga att börja arbeta, att tjäna pengar, att spara pengar, att ta hand om sin familj. Och ja, överhuvudtaget var en på ren svenska skötsam människa med god vandel. Det är vad LP försökte göra. Och framgången har varit naturligtvis upp och ner som allting annat under dessa år. Själv bedriver jag, eller ansvarig, inte ansvarig, ja, varje torsdag så möter jag en grupp människor med de här kriterierna, antingen missbruk, hemlöshet, utsläpp från fängelse och så vidare, men som behöver liksom bli stärkta i sin tro för att kunna leva vidare och ta tag i sina problem och i sina relationer med andra människor. Det är en viktig sak detta, att hjälpa människor komma på en ny bana i livet, och det är vad LP gör. Ja, jag tänkte säga det bara som en kommentar innan jag säger att vi ska lyssna på en LP, som att vi kan också tänka på att påminner lite grann om det pingströrelsen som startade en gång i tiden i Los Angeles på Azusa Street. Våra pingstmöten är kaotiska och men tack vare kaoset och allt som finns i det, så tror jag det skapar grunden för många människor alltså småningom komma till en verksam tro och få ett bättre liv. Alla gör det inte, men de är med och också är med i gemenskapen och kan leva på ett vettigt sätt framåt i tiden. Vi lyssnar på en episod.
Yeah.
Nu ska jag avsluta, som jag alltid börjar, med ett avsnitt om... Jag brukar alltid ha ett avsnitt om det kristna tron. Jag har varit inne på den tidigare. Jag har varit inne på att det är ju en viktig sak som är grunden i mycket av kristna tro, är förlåtelsen. Förlåtelse och försoning. Hur ska det bli frid? Hur ska det bli fred i vår värld om vi inte kan börja prata med varandra och prata om förlåtelse? Om vi inte kan försonas mellan olika intressen? Bibeln bjuder på så många ställen, inte framförallt då Nya testamentet, inbjudan till förlåtelse, försoning och ett nytt andligt liv. Och det där nya andliga livet tror jag är viktigt. Förändringen av vårt inre. Vi är som människor egoister, ofta, om vi inte tror. Vi är upptagna med oss själva, och självupptagenheten tror jag kanske är ett av de allra värsta problemen som vi har att brottas med. Och kan vi komma bort från dem och förvandla oss i det andliga avseendet genom dopet, både vattendopet och andedopet, men också genom ett stillsamt och troget liv vid att läsa och meditera inför Bibeln, så tror jag mycket är vunnet. Galaterbrevet i Bibeln talar ju mycket om det här, den stora betydelsen av detta. Och det tror jag är en viktig bit, att vi ser att vi får alltså en förvandling av oss själva. Och jag ska läsa lite grann här som står om detta. Köttets gärningar och andens frukt står det i Galaterbrevet i det 50 kapitlet och den 16 versen. Och då ska jag läsa bara en del av detta. Köttets gärningar, alltså det som inte det som sysslar till det egoistiska, till det som sysslar med mig själv, är uppenbara, står, säger Paulus. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt sånt. Jag säger i förväg att jag har sagt det. De som lever så kommer inte att ärva Guds rike. Ja, de kommer inte få del i det som är det värdefulla och viktiga som Gud erbjuder. Men däremot, om man låter genomgå det, den här förändringen, andens frukt, däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och det är just det här som är det viktiga, den förvandling som sker i oss. Men det är också det att vi kan sträcka vår själ utöver den till oss själva, till andra människor. När vi börjar tänka på det liv vi lever, det överklassliv vi kanske lever, den överkonsumtion vi har av drivmedel eller av spridet gifter, rök i naturen, det vi förstör i form av vattendrag och annat, om vi gör det. Det är ju någonting som vi känner att det måste vi ta bort ifrån. Vi vill inte bidra till att andra människor får lida, får utstå liden eller skapa konflikter mellan andra människor. Det är viktigt att vi ser det, ser hela vårt samhälle. Och att det då, när vi ser det, sätter oss i tjänst, i Guds rikets tjänst. För det är fler som sätter sig i Guds rikets tjänst och börjar arbeta på de här tro, hopp och kärlek bland alla människor, kommer ju då att leda fram till att vi närmar oss ett tillstånd som liknar det som egentligen Gud har lovat, nämligen Guds rike. Det förlovade riket. Istället för det förlovade landet så har ju vi kristna fått Guds rike. Det är det vi har fått och som vi ska tillägna oss. Och det är viktigt att vi gör det. Och sätter oss i tjänst hos Gud för att då nå dit hem. För när vi gör det, ja, då närmar vi oss den tidpunkten då Jesus kommer tillbaka. Och vi får, jag tror att, jag säger det rent ut så här, att om vi gör den här förvandlingen av våra själar och ande till ett mer universell själ, alltså till att vi tror på att vi ska tjäna Gud och vi ska vi ska göra alla människor lyckliga på vår jord. Och så långt bidraga själva, så långt vi kan. Ja, då tror jag att vi har nått fram det. Inte sätta oss bara och vara förtvivlade för att vi inte gör något. Eller sitta inne och bara och inte göra någonting. Visserligen säger ju alltid lutheran att handlingarna leder inte till frälsning. Men å andra sidan, så en frälst människa gör goda handlingar. Den gör kristliga handlingar. Jag ska avsluta det här med att läsa en bön. Den som ni alltid känner. Och som jag tror kan ge er tröst på vägen. Och den är den här som ni alla kan. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Och jag vill också läsa den bönen. Den gamla aronitiska bönen. Där vi ber om välsignelse för oss alla. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Ja, tack. Då tackar jag för idag. Och vi är på återhörande. Och det blir i Nyhemsveckan. Och det är inte riktigt bestämt hur sändningarna och programmen blir den veckan. Men troligen så kommer jag tillbaka med program på tisdagen och tisdagen eller onsdagen kanske det blir i Nyhemsveckan. Vi hörs åter, ha det bra och Gud välsigne er alla.
Detta var ett program ifrån Radio Malmbäck. Producent har varit Karl-Erik Andersson och tekniker Ann-Marie Andersson. Programmet sänds över Höglandets närradio 103,9 MHz radio P5. Och vi avslutar med Det går en väg mot framtiden med Pingst.
Mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång. De sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn för frälsningen du åt oss vann. Och har tvättat skaran ren och gett dem del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visar den kärlek som I'm not afraid. de ser. Och skaran växer som tillber. Och sången stiger med.